Vi tonar in.
Exteriör, en bakgård någonstans i Vasastan. Vid ett bord sitter två män. En av männen har mustasch, den andra har ett stort skägg. Det är klart det här är Ola och Tobbe. Nej. Välkomna till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är faktiskt så, Tom, att vi sitter på en bakgård.
Ja, det gör vi faktiskt.
Och
inte vilken bakgård som helst.
Vilken bakgård sitter vi på?
Bakgården utanför konferensen Agila Sverige.
Ja, på 7A vid Odenplan.
Ja.
I Vasastan. Det är lite lummigt och grönt nu.
Ja.
Solen har klivit upp. Det är juni.
Jag insåg när jag klev av tunnelbanan att jag hade ingen aning om var jag skulle någonstans.
Men har inte du varit här förut?
Nej, det var det jag insåg. Och det här är tydligen enligt Andreas Larsson som jag pratade med, så är det tredje året som ni är här. Så att, ja. Jag har uppenbarligen missat minst tre Agila Sverige. Så det känns skönt att vara tillbaka.
Mm. Jag satt och tänkte på det igår på middagen. Hur många konferenser har vi varit på just 3A? Mm. Vi började prata om maten.
7A menar du?
Ja, 7A. Vi började prata om maten.
Mm.
Och ambitionsnivån har ju liksom gått upp lite grann från första året vi arrade det.
Mm.
Och jag har väl varit ganska drivande just på mat. För jag tycker att det är en otroligt viktig del.
Mm.
Konferensen är konferensen så att säga. Den är också viktig.
Mm.
Men när jag kände att jag ville så här höja det på något sätt, då tyckte jag att...
Du bara, jag vet hur man får folk att prata. Man gör mat.
Ja, jo. Vi har ju sagt det 1000 gånger förut, eller hur?
Ja.
Och det blev extra tydligt när det var ett år som det var lite halvtråkig middag.
Mm-hmm.
Och då kände jag så här, men fasken, nu måste vi snäppa upp det här.
Mm.
Och då var jag med och arrangerade också. Så att då hade jag liksom lite större möjlighet att påverka.
Mm.
Och då var det Ulrika som hittade det här stället, eller... Ulrikas kontakt, Pierre, tror jag, som hittar det här stället.
Mm.
Och då var en sån viktig grej, så, okej, hur är maten där? Ja, men den verkar faktiskt bra. Och i år så var den extra bra, tycker jag.
Mm.
Jag vet inte varför, men...
Det är helt vegetariskt i år.
Ja, helt vegetariskt i år. Och jag har fått en känsla av att då känner nog så här restaurangpersonal, kockar, att ja, men om det här ska gå ner, så att säga, då måste vi fan skärpa till oss.
Mm.
Så att lunchen igår var grym, var koriander i den, det var väl en liten vattendelare.
I like.
Ja, jag älskar koriander. Middagen var väldigt bra. Och ja, så att, nej, det är trevligt.
Mm. Vi tänkte försöka hitta lite folk på konferensen och prata lite med.
Ja.
Om det är någon som vågar prata med oss.
Mm. Nej, men vi har åtminstone två stycken som har tackat ja till att snacka med oss.
Mm.
Vi siktar väl på att försöka få kanske 3-4 samtal i alla fall.
Annars tvingar vi in lite gamla gäster också.
Det tror jag vi
kan. Det är ganska många gamla gäster här.
Ja, det är det. Det slog mig igår också. Så här att, det är en ständig fråga som dyker upp. Så här, i korridorerna snackar. Ja, men det är bara samma gamla vanliga folk hela tiden på den här konferensen.
Mm.
Det är de här och de här. Och det är bara de som hörs och syns.
Mm.
För 3 år sedan så gjorde vi faktiskt en liten så här minigallup.
Mm. Så här, hur många konferenser har vi varit på?
Nej, hur många är här för första gången?
Ja.
Och min uppskattning då var 70-80%. Så många händer åkte upp i luften.
Ja.
Och samma sak förra året. Men i år så gjorde de lite mer vetenskapligt, eller det var lite mer svart på vitt, så där, hur många är här för första gången.
Ja.
Det var väldigt många. Det var många som så här, vi hade lite så här mentimeter heter typ sajten som du loggar in på, så trycker du.
Ja.
Så den var lite cool, så den kan jag tipsa om också. Mentimeter. Om du vill.
Felstavat mentometer.
Ja. Så det är som en liten sajt som du kan använda för så här mini-gallup-undersökningar på slutna sällskap.
Ja. Är det som den där sajten som det var någon eller några som har använt under presentationer, inte på den här konferensen men på Agile, där man typ kan med sin mobiltelefon kan man kasta stjärnor och tomater och sånt där på presentationen.
Ja.
Det var ganska roligt.
Det var skitkul, det var en förutsättning att det är en HTML-presentation så att säga.
Ja, just det.
Men ja, jag tror att jag ska försöka mig på den någon gång.
Uh-huh.
Den var rätt cool också.
Mm. Då försöker vi hitta någon att prata med då.
Ja. Nu sitter vi här med vår första gäst. För er lyssnare så har det gått 2 sekunder. För oss har det gått 2,5 år. Nej, inte riktigt. Vi sitter här med Ulrika Malmgren. Hej Ulrika.
Hej.
Ulrika känner våra flitiga roadies som testexpert.
Mm.
Men du har hunnit sadla om och blivit programmerare.
Det stämmer.
Fast du kanske lite testare också, eller?
Ja, det går ju inte att programmera utan att testa.
Nej.
Nej.
Nej. Så vi tänkte att vi kör igenom. Vi har liksom ett batteri av frågor, några stycken bara. Vi tänker ställa dem här till alla våra gäster.
Mm.
Så vi börjar med den första. Hur många Agila Sverige har du varit på inklusive denna?
Det här blir 7:e året för mig.
Vilket gör att du säljer till en skara som är ganska få av oss som har varit på 7 stycken.
Precis.
Mm, 7 eller fler.
Hur många har du varit med och organiserat? För det är också ganska många.
7 stycken.
Jag har för att du tyckte att det var ett väldigt bra och billigt sätt från början då. Att liksom så här snika in på konferensen.
Ja, precis. För jag var ju student när jag började. Så tänkte jag så här, nice, jag slipper betala inträdet. Det var först senare insåg att jag betalade i öl och burgare på Copperfields och Fridhemsplan istället.
Alltså har Ulrika bräckt dig eftersom du inte har varit med och arrat i år.
Jag tror att vi har lika många arrangemang bakom oss, eller så har du ett mer.
Mm, kan vara så.
Ja. Vi säger att du har ett mer.
Ja.
Nice.
Okej, men i år så har du pratat om någonting. Det var ett retrotal.
Mm.
Men vad var det för någonting?
Ja, jag fick hålla mitt tal igen från 2014.
Mm.
Och då pratade jag om fixed mindset eller growth mindset. Mm. Som handlar om hur man ser på sina förmågor. Och man kan antingen se dem som statiska, som att man är född på ett visst sätt med vissa möjligheter. Eller att man ser på sina förmågor som muskler som man kan träna upp. Att man kan bli bra på det mesta bara man lägger ner tiden på det.
Mm. Vad är en typisk inställning så att säga för att illustrera ett fixed mindset? Hur skulle du säga att hur är en sån person?
Då tänker jag att man har svårt att acceptera att andra är bättre än en själv. Att man, liksom, man tycker det är jobbigt när någon annan visar sig vara bättre. Och man kanske inte ser att den personen har lagt ner mycket tid för att komma till den nivån. Utan man tänker så här, hon har ju talang för det där. Eller hon är bra på det. Liksom. Man kan inte se att man själv kan komma till den nivån. Utan det är så här,
men man är lätt att ge upp också, eller hur?
Precis. Ja. Det är inte för mig. Det är inte meningen att jag ska... spela fotboll liksom. Det var inte min grej. Sådär.
Mm-hmm. Och motsatsen då, eller om det nu är en motsats, ett growth mindset, vara typiskt för en sån person?
Ja, då ger man inte upp på samma sätt, utan om man får en motgång så är inte det lika ödesdigert. Man känner sig inte misslyckad bara för att man har misslyckats en gång, utan man tänker så här, det var ju inte så här man gjorde uppenbarligen då. Då har jag lärt mig det. Då provar vi ett annat sätt istället. Och man kan också glädjas för andras framgångar på ett sätt som en person med ett fixed mindset har svårt att göra. För då blir det ett hot. Men en person med ett growth mindset ser det som så här, vad kul att du också gör saker som du tycker är roligt och blir bra på det.
Mm. Det låter som, i alla fall för mig, jag skulle vilja vara den här personen med ett growth mindset.
Mm.
Finns det någon, ligger någon värdering i det hela? De här två olika stilarna så att säga.
Vilket som är bra och vilket som är dåligt. Ja.
Jag har ju levt med ett fixed mindset i många år kring de flesta av mina förmågor. Och jag tyckte det var otroligt jobbigt att hantera.
Mm.
Det orsakade ju en depression hos mig att känna mig så dum och värdelös hela tiden. Medan det gick så lätt för alla de andra.
Mm.
Så att jag vet inte om man kan värdera dem gentemot varandra så, men det finns ju helt klart konsekvenser, tänker jag mig, att om man har ett fixed mindset så kan det vara svårare att ta motgångar i livet. Och du kan tycka det var jobbigt om din partner lyckas bättre än vad du gör liksom, och det hjälper ju inte ett förhållande direkt sådär.
Nej, det förstår jag. Ja, men det känns ju som att det kan förklara en del saker, så att säga, om du blir frustrerad över, som du säger, det här borde jag ju kunna, men om du ser förmågor som en muskel, vilket jag tycker är ett ganska sympatiskt sätt att se på det, och då är det lättare också förstå att det går att träna upp den.
Precis.
En jättebra sammanfattning, tycker jag. Då har vi en fråga kvar som vi vill ställa. Och det är,
efter en sån här konferens så brukar väl jag ställa den frågan till mig själv, så här: okej, nu ska jag gå på konferens, men vad kommer jag göra annorlunda i nästa vecka? Så jag ställer den frågan till dig då. Vad kommer du göra annorlunda i nästa vecka?
Det här var ju jättesvårt att svara på, för det blir så himla många intryck på en sån här konferens när det är så många små blixttal och smarta idéer här och där. Men jag tror att det jag tänker på mest nu när jag har sållat om till programmerare är, jag tänker på det här, vi hade ett open space om legacy-kod och hur ska man, vi måste våga prata om legacy-kod, tror jag temat var. Och där fick jag ett bra tips om det här med att man kan ju göra små förändringar hela tiden för att komma vidare. Och då känns det inte lika stort och svårt och sådär. Och det tror jag de flesta kan ställa sig bakom. Så att jag tänker att vi ska i mitt team få, jag tycker vi är ganska bra på det, men vi kan fortfarande bli bättre på så här sakta men säkert jobba framåt med vår legacy-kod.
Ja, tack så mycket Ulrika.
Tack själv.
Ja, nu sitter vi här med ytterligare en gäst. Ytterligare en Ulrika. Hej Ulrika.
Hej.
När vi först träffades så tror jag det var på, jag vet inte exakt hur det var, men jag hade hört talas om dig som någon form av så här superkravare.
Wow.
I ett projekt som Jocke Holm jobbade i. Kan det stämma?
KTH eller?
KTH.
Ja, då på den tiden var jag ju Scrum Master / projektledare / produktägare, coachaktig person. Det var lite allt möjligt.
Det fanns ett magiskt skimmer runt dig, liksom, tyckte jag. Och Jocke snackade upp dig rätt mycket. Och så när vi träffades så fanns ingen anledning att omvärdera det där, utan snarare det var ändå bättre liksom, i verkliga livet.
Det är coolt. Jag är glad jag blev.
Så var det när vi träffades första gången.
Du säger Ulrikas efternamn också kanske?
Ulrika Park.
På den tiden hette jag något annat. Vad hette jag? Nilsson.
Gjorde du det?
Ja.
Men det är Park och inte Park alltså.
Park. Valfritt.
Det spelar ingen roll. Okay.
Ja. Du går på ur international.
Precis. Ja. Tack kan man också säga.
Alltså? Ja. Om man, ja. Om man är på det humöret.
Ja.
Hur många gilla Sverige har du varit på inklusive det här?
Jag försöker klura ut det de här dagarna. Men jag tror att det är antingen 8 eller 9. Jag vet inte om jag var här första gången, men någon kanske kan berätta det för
mig.
Om
du var första året?
Ja.
Jag är inte säker, men jag skulle kunna tänka mig att du absolut var det.
Ja, det kan vara så. Ja. Men är det, då är det 9 gånger. Minus ett år med en liten bebis.
Ja. Ja. Jag tror att det kan vara så. Du ställer också till en skara som har varit här väldigt många gånger, som skadar människor som är väldigt få, så att säga.
Ja, men jag har bestämt mig också att trots att egentligen hade jag inte tid varken i år eller förra året, eller förra året. Men jag har bestämt mig efter jag missat något år att nej, det är viktigt att vara här.
Ja, det är lite grann som att träffa gamla klasskamrater, var någon som sa.
Ja, fast bättre.
Fast bättre. Det kanske bara jag hela världen.
Träffa släkten.
Ja, träffa släkten. Det kan också visa, tycker jag.
Nej, jag gillar några gamla klasskamrater också. Det är ganska många. Men ja.
Nej, men du har ju inte hållit ett tal i år. Men du har en annan liksom, ny grej på ditt CV, kan man säga.
Ja.
Du och en vän har startat podcast.
Ja.
Berätta.
Jag och Lars Linderoth på Framtid. Nej, det är jätteroligt och ytterst amatörmässigt, men man måste ju börja någonstans. Det började med att han och jag, och Lars jobbar ju mycket med test och är konsultchef för vår testgrupp, testbolag kan man säga, är kul på Frontier. Och när han och jag träffas så börjar vi alltid filosofera och vi kan inte sluta prata över det där kaffebordet. Så då tyckte vi vid något tillfälle att vi ställer väl fram en mick och ser vad som händer. Det kan ju vara kul. Och så tycker han det är roligt med mickar som ni såg igår. Så att,
jo, jag såg ju era mick och den var helt magisk.
Ja, så att på den vägen är det. Så sa vi att vi inte skulle försöka vara professionella från start. För att då skulle det inte bli något. Att man ska vara jättetydlig storyboard och superproffsigt allting. Utan vi sa vi börjar som vi tycker är kul. Och så får vi se om någon vill lyssna. Och det är några som lyssnar. Det är fler än vad vi hade förväntat oss.
Det är spännande. Hur mäter ni det?
Klicks. vi har ju... man ser statistiken. Nu har jag faktiskt inte kollat det senaste avsnittet. Men vi har en marknadssida som kollar. Mm. Antal spelningar är det väl man tittar på. Och då blir man bara en spelning tror jag. Om man är samma person som... Av någon anledning skulle lyssna två gånger.
Ja, ja, men det kanske det finns de som vill. Ja. De somnar ifrån.
Ja, precis.
Har jag hört?
Jag händer det i er podd?
Ja, det gör det.
Det händer aldrig.
Vad heter podden och hur kan man hitta den?
Den heter Q-podden. Q-podden med 2D. Och man kan hitta den i alla vanliga poddspelare. Och, eller googla på Q-podden. Man kan hitta den på Frontids hemsida också. I våra nyhetsbrev dyker den upp ibland. Men det enklaste skulle jag säga i podd.
Jag kommer att tänka på en, apropå namnet då, kommer jag tänka på en gammal bok som heter Varför det är så ont om Q?
Det känns ju som ett...
ett bra titel på ett avsnitt.
Är det någon så här Hasse och Tage eller någonting?
Ja, den tar jag med mig. Ja. Den får vi läsa.
Ja, det är Hasse Alfredsson som har skrivit den. Inte Tage tror jag. Okay. Nej, inte Erlander.
Skriven efter?
Ja.
Danielsson?
Lundtag Danielsson.
Underbart. Jag vill köpa på en gång efter vårt samtal. Mm. Och läsa, inte bara köpa.
En sista fråga då. Vad kommer du göra annorlunda nästa vecka på jobbet med tanke på vad du har upplevt nu?
Ja, det har varit en omtumlande vecka på flera sätt med ett bra avslut. Och jag, framförallt det jag kanske dragit i någon slags broms. Jag har lärt mig massa saker om, eller tänkt, reflekterat, pratat med människor och poddat. Bland annat om arbetslivskvalitet och att vi vikten av att vara ärlig mot sig själv och sin omgivning. Hur mycket kan man göra på en gång, på en dag? Och fått inspiration i att hur jag skulle kunna hantera det. Men jag tror att det viktigaste är att jag kommer nästa vecka börja vara mycket mer ärlig och öppen med hur det ser ut och vad jag behöver hjälp med och vad jag själv tycker att hur man bör göra, driva produktutveckling. Mm.
Ja. Låter som en väldigt djup insikt.
Mm. Ja, vi får väl se nästa vecka om jag lyckas. Ja.
Vi önskar dig lycka till och lycka till med poddandet.
Ja, tack detsamma.
Ja, tack. Och tack för att du ville vara med.
Ja. Tack så mycket.
Tack. Nu har vi plockat upp inte mindre än två gäster.
Mm. Dubbelt upp.
Dubbelt upp. Vi sitter här med Matti Claesson. Hej Matti.
Hej.
Du jobbar på King. Någonstans emellan det agila coachandet och HR.
Precis.
Och så sitter vi här med Victor Sessan också.
Yes.
Du är agil coach. Jobbat med det länge på Spotify bland annat.
Ja.
Men har startat eget nu.
Ja.
Och letar efter uppdrag, eller?
Nej.
Det är ju redan fullt.
Ja, jag har lite för... Ja, precis. Jag tackar just nu nej.
Ja, så du bara, man kan bara swisha pengar till dig rakt.
Ja,
det går bra.
Ja, och om ni gör det så säg vilken välgörande...
Så bara slussar du vidare?
Jag slussar vidare till
Det är bra. Ja. Det är inte därför ni är här idag. Men innan vi pratar om vad ni ska snacka om så ställer vi frågan. Hur många gånger har ni varit på Agila Sverige förut?
Jag tror att det här är min fjärde gång.
Fjärde?
Jag vet att det är min tredje, men jag kan ha fel.
Jag fick för mig att du hade varit här massvis på gånger.
jag tror att jag har signat upp mig 4 gånger och så gick jag inte en av de 4 gångerna. Mm. Så därför säger jag att jag vet att jag har varit 3 gånger.
Okej, okay. Ja. Ni har pratat om någonting här på Agila Sverige i år, eller hur?
Ja, jag har pratat om peer feedback och hur man kan jobba med att förbättra feedback och kommunikationen i team.
Mm. Och Victor, du har pratat om?
Ett experiment som jag var med och drev på Spotify när vi tog bort mellancheferna. Mm. Samtidigt som vi skalade intern IT.
Mm. De här två ämnena, känner ni att de går ihop? Ja. Eller är de liksom...
Alltså, det finns ju en del som är väldigt lik och det är det här med feedbackkulturen. Mm. För att kunna ta bort mellanchefer på Spotify så var vi tvungna att skapa en process där peer feedback hände per automatik. Och det är det du har jobbat med mycket också.
Ja, precis. Att kunna få det här att hända och bli lite självgående. Hur kan du skapa en miljö där det här händer per automatik i tiden? Så det har vi ju den lite...
Ja, det var det var gemensamma var så kände att men vi kanske kan prata om det.
Men hade ni kontakt med varandra när ni liksom gjorde det här under tiden, eller hur?
Vi hade kontakt med varandra, men vi pratade aldrig om det här.
Det roliga var att Victor visade mig en sak som vi hade pratat aktivt, som vi kallar för feedback bingo. Just att få visualisera när man har haft sina feedback-sessioner och göra en liten gamifiering av det. Och då visade du mig att ni hade gjort...
Vi hade gjort likadant.
Helt oberoende av varandra.
Ja, helt oberoende av varandra. Det var jätteroligt. Men ni hade på team, ni hade det i varje team, eller hur? Ja. Vi hade det för hela organisationen. Så det var väl... Ja, det var jätteintressant. Mm.
Kan ni förklara hur det funkade?
Hos oss så fungerade det egentligen så att när vi jobbar med feedback med teamen, eller så här, det är teamen själva, det är en frivillig grej, alla måste vilja göra det. Men i det här teamet så valde de ett sätt att visualisera att det här hände. Och då hade de som kallade för feedback bingo. Det var som en bingo ruta som satt alla namnen på en XY-axel. Och sen kunde man ticka av när man hade haft en feedback-session med någon. Och sen gäller det att fylla den här bingo-rutan, bingo-charten, och börja på en ny, ren, varje månad. Det var deras ambition.
Det vill säga att alla måste ha feedbackat alla någon gång liksom en månad.
Hmm. Och gjorde ni likadant eller?
Nej, alltså det låter ju väldigt fint så som ni gjorde. Vi var inte fullt lika snälla. Hos oss var det inte optional, utan alla skulle göra det här. Det var en förväntan från cheferna. Och så hade vi då på en tribe-nivå. Och man behövde inte få feedback från alla, men däremot så var det så att du behöver samla feedback från 5 till 10 personer. Hur många väljer du? Det måste vara åtminstone ett par personer i ditt team och sen får du vara i andra team om du vill, det är helt okej. Okay. Sen hade vi visualisering på samma sätt. Man satte ett X på de som... Det var ett stort rutnät, så satte man X på de som man hade frågat om feedback, vilket datum man har gjort det, och så grönmarkerade man sin rad när man var klar. Sen efter ett halvår så nollställde man det och så började man om.
Vad tyckte ni att ni fick ut av det?
Konflikter började ju, teammedlemmar började ju ta upp saker med varandra. Dels så tog man upp saker med varandra innan det blev stora konflikter. Så det var ju en jättestor vinst att det hände. Men sen så började även folk att ta upp gamla konflikter som fanns där. Och de blev helt plötsligt inte längre problematiska i samarbetet. Så nu kunde team helt plötsligt börja ha jobbiga diskussioner med varandra utan att man blev upprörd. Eller utan att man kritiserade någon annan. Så samarbetet förbättrades.
I vårt fall så handlade det jättemycket om att vi inte behövde sätta så här speciella tidpunkter när folk skulle göra sin feedback, utan vi gav det ägandeskapet till teammedlemmarna så de fick själva sköta det här och hur det skulle funka. Så det var ett sätt som egentligen bara på att visualisera för att det skulle hända och ge ägandeskapet och ansvaret till teammedlemmarna att det hände.
Mm. Ja.
Hjälpte ni dem att liksom hur att bli bättre på att ge feedback också på något vis, eller?
Ja,
jag tänkte, det är ganska svårt det där liksom.
Ja, vi grundade ju alltid med en 3 timmars workshop kring det här, hur man kan skapa först och främst en säker miljö. Mm. När man kan lita på varandra och att det är öppet, så man kan prata på de saker och ting, och sen även också ge dem lite teorier och sånt där bakom feedback. Och sen även då avslutade den workshopen att teamet fick skriva sin egen feedback agreement. Så här vill vi jobba med feedback i det här teamet. Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att man ger en bra grund. Mm. Mm.
Vi hade en halvdags workshop med de befintliga teamen och då fick de, i den workshopen fick de ge varandra riktig feedback. Innan vi egentligen hade gett dem något format, så här ska ni göra det. Så de fick testa på det, det var ju skitsvårt. Mm. Mm. Och då efter det så gav vi dem teori och så fick de iterera fram. Vi utvärderade, alla fick även utvärdera sig själva, sin nivå av självmedvetenhet. Så då kunde de se så här, men jag har ganska stor blind spot. Så då kunde de se det för sig själva och därmed hoppades vi att deras nyfikenhet skulle stimuleras så att de skulle börja fråga efter mer feedback. Så, men vi gick aldrig in på agreements. Tyvärr skulle jag säga. Det tror jag det var bra.
Det låter spännande och jag håller med verkligen med om att det är svårt att ge och ta feedback på den här liksom personliga planet som jag utgår från att det handlar om. Ett eget beteende så att säga.
Ja. Mm. Det där är ju ganska intressant. Vi hade ett annat team som körde något som de kallar för feedback speed dating. När de samlades varannan vecka och så skulle de göra en speed date med feedback. Och när vi gjorde det som en enkel mätning och tittade på liksom hur är det frekvent och hur är kvaliteten på den feedback som de ger varandra, så märkte vi en förskjutning i frekvensen gick upp men kvaliteten gick ner. Men då kunde vi ha en diskussion kring detta, varför, och då var det en teammedlem som kom upp med den briljanta idén att vi kanske ska vända på det. Vi ska inte prata om att ge varandra feedback, vi ska fråga efter feedback.
Just det.
Så då vände de på det istället att de skulle fråga efter feedback. Och då öppnar du själv upp att du sätter dig i en säker miljö när du frågar efter den här feedbacken, och det är mycket enklare för den så att ge feedback att vara mer specifik, för du pratar om en specifik situation eller händelse. Mm. Så det var ganska intressant.
Mm. Det var spännande.
Vi hade liknande med att folk frågade efter feedback. Det var fördefinierade frågor för hela organisationen så alla skulle ställa samma frågor. Men en sak som vi inte hade räknat med som hände, det var att efter man hade gått feedbacken och lärde sig vad feedback är och vad som inte är feedback, så började de så fick de lite grann prestationsångest. För då när de satt där och skulle skriva feedback, då, men det här är ju inte feedback. Och så liksom fastnade de i en loop. Så hur ska jag uttrycka? Vad är det jag egentligen ska uttrycka? Så vissa personer tyckte det här var väldigt stressande. För de visste att det de skulle uttrycka var kritik eller någonting annat. Det hade inte vi tänkt på. Att det skulle kunna ske.
Avslutningsvis ska vi ställa den fråga som vi ställer alla våra gäster här idag. Ni har varit på konferens nu. Vad tror ni att ni kommer göra annorlunda när ni är tillbaka på jobbet nästa vecka?
Mm, det där är intressant. När vi gjorde en liten webbsurvey, en Mentimeter, i början av konferensen och frågade vad vill ni ha ut av den, så skrev jag vill bli utmanad. Och det blev jag idag kring just de här bitarna som jag pratade om nu, om feedback. Och det jag tar med mig är att det kanske inte handlar bara om, vi pratar kanske lite slentrianmässigt om feedback. Men det kanske i grund och botten handlar om hur vi kommunicerar med varandra och förbättrar kommunikationen. Så det tar jag med mig, att kanske prata mer om hur vi kommunicerar snarare än alltid prata om feedback.
Mm-hmm. Det är två saker som sticker ut för mig för den frågan. Den ena biten är kring Marcus Amis talk om hur mäter man framgång. Det här med värde, att så här, fick vi det värdet vi trodde? Att hela tiden följa upp det och bygga in det i processen. Så var mer uppmärksam kring det. Det är någonting som jag bryr mig om väldigt mycket. Men att man kan bygga in det i tavlan på det sättet som han gjorde, tyckte jag. Det kommer jag komma ihåg. Sen Mark Peacock som pratade om self-organization. Det här med att man kan ju faktiskt ha ett förmöte till själva self-selection-övningen. Där man pitchar de olika missionsen. Och ger folk då en eller två veckor att få tänka på det. Så att man både ger folk som behöver betänka tiden möjlighet att göra det, och folk som tycker det är kul och vill bara liksom brainstorma en möjlighet att göra det. Och sen när man väl har den här dagen då, så går det jättefort. Så det är någonting jag verkligen så här tänker som jag tänker ta med mig. Mm.
Tack så mycket Viktor och tack så mycket Matti.
Tack så mycket själva.
Tack. We'll be right back.
plockat upp en ny gäst.
Ja, som är en gammal gäst.
Som är en gammal gäst.
Ny gammal gäst.
Det var ju Ulrika också.
Ja. Lennart Fridén. Hej Lennart.
Hej Ola. Hej
Tobbe. Nordisk och samnordisk mästare i mobbprogrammering.
Ja, alltså jag vill ju inte ta skryta för mycket, men det kan ju ligga ett korn av sanning i det.
Ja, det gick bra här i liksom delfinalen och sen slutligen finalen.
Ryssen vek ner sig i kvarten.
Ja.
Jag tror
ja.
Han var köpt.
Det var liksom den moraliska finalen var ju egentligen semin.
Det stämmer, ja. Det stämmer. Ja, det är...
ja, grattis i alla fall.
Tack, tack.
Vi sitter fortfarande ute på baksidan på Agila Sverige.
Jag börjar blåsa upp lite, tycker jag.
Det här är alltså Agila Sveriges baksida.
Ja.
Bakfickan kan vi kalla det.
Okay. Agila Sveriges bakficka. Du har varit på en del Agila Sverige förut.
Stämmer.
Hur många det var?
Jag tror första var 2011, så om jag inte räknar helt galet så är det väl 7. Men ja. Utvecklare är ju kända för off by one. Så. 7 plus minus 1.
Ja. Du har inte hållit ett tal.
Nope.
Du har ju kört en workshop.
Ja,
vad handlar
stämmer.
Det om?
Det är lite ny grej.
Ja.
Det har de inte kört alla år på.
Nej, vi testade ju liksom spontan workshops förut. Mm. Och sen så märkte vi att vi ska preppas lite mer för att det ska bli riktigt bra.
Så det är som ett mer preppat open space?
Ja, det är det. Och i ditt fall så handlar det om?
Ja, mobblära kallar jag med workshopen. Egentligen så var det egentligen bara ett sätt för folk att få prova på mobbprogrammering. Och för att se till att, så att säga, spelplanen var helt jämn för alla som deltog, alla som ville delta, så valde jag att tillhandahålla en utvecklingsmiljö som kanske inte de flesta har suttit i. Så folk fick spela det fantastiska spelet TIS 100, Tessellated Information System, av Sactronix. Och det är alltså så mycket som ett litet assembler-programmeringsspel där man sitter med en multinod-arkitektur och parallellprogrammerar assembler. Och så får man sitta där och klura och räkna sina klockcykler och få data som kommer in att transformeras på olika sätt och ramla ut. Så att det är ju liksom, du har redan testsviten uppsatt, du har miljön uppsatt. Det är inget käbbel om vilken editor man ska sitta i, utan det är bara in och köra. Och det gick över förväntan.
Det var skitroligt.
Det var tokroligt.
Du demade ju det här för mig och några andra på Educal.
Yes!
Det var förvånansvärt fort man bara så här gick in i det och bara så, vi ska fixa det här med en mindre klockcykel. Kom
yep.
igen!
Ja,
ja. Nej, jag kände det när du sa hur det liksom låg till. Att jag ville vara med på det här. Så vi får köra en gång till, tror jag, helt enkelt.
Minst, ja. Helt klart. Jag blev själv lite grann förvånad över hur bra det fungerade som introövning till dels mobbprogrammering, dels också att visa hur man tar och lär sig någonting helt nytt från noll, som en mobb. Så att den där kommer jag nog bara köra vidare på även i andra sammanhang.
Så att. Den blev så bra så att det här liksom blir default-övningen för att introducera folk till mobbprogrammering.
Åtminstone ett par gånger till, ja. Till att säga att det är något annat roligt.
Men det är perfekt att ha en sån där också och snyta fram där.
Yes! Alltså, men så enkelt.
Snyter du fram saker i bakfickan?
Ja, det blev lite...
Ola, hur utvecklar du kod? Med händerna, eller?
Nej, jag snyter fram saker ur framfickan, faktiskt.
Ah, okej. Okay. Okay. Rimligt.
Ja.
Wait.
Nej.
Moving on!
Ja, avslutningsvis då. Nu har du varit på konferens i 2 dagar.
Yes.
Jag brukar ställa mig frågan så här. Jag går och konfererar sen så tänker jag, okej, men vad har jag lärt mig? Vad kommer jag göra annorlunda nästa vecka?
Jag tror att jag kommer nog ta och lite mer medvetet ta mig en funderare över mina teammedlemmar och kollegors superkrafter som Pia så eminent talade om innan lunchen här. För det tänker jag att den här bara medvetenheten om, för vi vet ju alla att alla är bra på olika saker, men att man kanske till och med lite grann medvetet kartlägger sina egna och sina teammedlemmars superkrafter och förmågor och bara har en bättre uppfattning, medveten uppfattning om vad man har och kanske eventuellt vad man saknar. Och så att man vet vad man behöver som team komplettera. Så det är det jag tänker.
Pia Fåksundanbo, känd från avsnittet om mod, var det som presenterade alltså.
Yes. Ja. Och som vanligt när hon talar kan man höra en knappnål falla.
Ja, hon är bra. Tack Lennart.
Tack Ola. Tack Tobbe.
Tack Lennart.
har vi raggat upp en ny gäst. Välkommen Johan Östling.
Tackar.
Du jobbar på Citerus.
Det stämmer bra.
Har hållit ett tal här på Gilla Sverige.
Just det.
Och är svensk mästare i microservices.
Ja, eller svensk mästare i att gnälla om microservices, ja. Kanske.
Vi ställer ju samma frågor till våra gäster, så vi drar igenom det här batteriet. Så att säga. Du, hur många gånger har du varit på Agila Sverige?
Det här är min sjätte eller sjunde gång, jag är osäker på exakt.
Du säljer dig också till en klubb, en inte jättestor klubb som har varit över fem gånger på Agila Sverige.
Det är så länge ingen som har kommit upp i åtta, va? Som jag har frågat.
Ingen gäst. Nej. Du har hållit ett tal.
Ja.
Jag kommer inte exakt ihåg vad det hette, men det hade en ganska klatschig titel.
Microservice Club.
Microservice Club anspelar på...
Fight Club.
Vill du berätta lite mer?
Absolut. Jag har noterat en tendens i vår bransch att man gärna hoppar på trendiga saker. Och microservice är en typisk sån där trendig sak som man då gärna väljer att använda fast man kanske inte behöver. Och kanske då inte tänker på att det finns kostnader som kanske inte är uppenbara från början i det valet.
Mm.
Jag pratade alldeles nyss med en kille på en startup som berättade att när de började så hade arkitekterna sagt att microservices det är liksom det enda sättet framåt. Och nu, något år senare, så börjar de inse liksom kostnaden i att det är svårt att överblicka vad systemet faktiskt gör. Och, det jag ville belysa med mitt tal egentligen. Visst, det finns fördelar med microservices, har naturligtvis en plats i verktygslådan. Men att man kanske ska tänka efter för det, om det verkligen är det man behöver just då.
Finns det några så här typiska frågor som du kan ställa dig själv så här i det här? Så att du kan liksom avgöra lämpligheten.
Ja, jag tänkte mig egentligen den avgörande frågan är så här, först att man identifierar vilka problem det här löser. Och jag tog upp i mitt tal två exempel att man vill kunna skala upp enskilda förmågor i systemet oberoende av de andra, och även att man vill kunna isolera fel så att när det händer fel i en del av systemet ska inte det krascha allting. Och då tänker jag så att innan man har upplevt problem med det, så är det en förtida optimering att börja dela upp i microservices. Det räcker med att man liksom, när man designar systemet, man designar modulärt och tänker på att det här ska vara enkelt att bryta ut din egen tjänst, men för den delen behöver man inte deploya det i 10 olika tjänster förrän behovet uppstår.
Mm. Och vad är liksom det vanligaste misstaget som begås då när det gäller microservices?
Det jag har sett, det är ju just det här att man har någon som kommer in och gärna då någon på lite högre nivå som inte är den som ska jobba med koden sen, utan gör ett arkitekturbeslut att nu ska vi jobba med microservices och sätter upp liksom det här är de 5 eller 10 tjänsterna vi behöver. Och då har man kanske delat upp det ifrån liksom ur ett arkitekturellt beslut och inte delat upp det ur tanke på affären. Och om man jämför det med att man till exempel använder domändriven design för att identifiera ett antal bounded contexts. Börjar man från det hållet, då är det naturligt att liksom skära microservices en per bounded context. Och då tror jag att man får en bättre uppdelning. Så jag skulle säga att det vanligaste misstaget är att man gör en förtida optimering. Man börjar med microservices utan att ha tänkt efter behovet av det.
Mm. Och slutligen då, nu har du varit på konferens i 2 dagar. Vad kommer du ta med dig härifrån? Vad kommer du göra annorlunda nästa vecka?
Ett tal som verkligen talade till mig, det var, jag tog exakt titeln, Starters Anonymous, tror jag han hade. Ett 12-stegsprogram för folk som gillar att påbörja saker men kanske inte avsluta dem. Och det talade verkligen till mig, för att om det är någonting jag är bra på så är det att påbörja saker. Och är det någonting jag är dålig på så är det att avsluta dem.
Så vi ska börja avsluta fler saker nästa vecka?
Ja, eller sluta börja så mycket.
Snyggt. Tack så mycket Johan.
Tack för att jag fick vara här.
Tack.
Tobbe gick och hämtade lite vatten. Ni anar inte vad som hände sen. Då kom nämligen Thomas Nilefalk hit. För detta Nilsson. Mm. Världens agilaste man från Linköping.
Kanske det.
Det är många världsmästare här nu på senare tid.
Nej, ingen. Förut var det svensk mästare och nordisk och samnordisk mästare.
Okej. Okay.
Den här är världens mest agila man från Linköping. Okay. Thomas. Du är ju en frekvent gäst på Agila Sverige. Hur många gånger har du varit här?
Alltså vi kan minnas allihopa.
Ja, alla. Det är som Chuck Norris. Hur många armhävning kan han göra? Alla. Hur många Agila Sverige har Thomas varit på? Alla.
Ja, det är tionde gången nu. Det är lite spännande varje gång, tycker jag. Och som flera andra brukar säga, det känns som att komma hem. Mm. Även om det är väldigt många nya deltagare som man inte har någon slags relation med. Så, ja, vi som brukar vara här, vi träffas här. Det är kul. Och familjen blir större och större. Det är roligt.
Nej, det håller med om det. Det är fantastiskt roligt och det är en skön stämning. Mm. Du har ju också hållit ett tal. Det brukar du göra. Vad var det i år?
Ja, i år hette det Utifrån och in. Och jag är en av de här som gillar programmering fastän jag är så gammal.
Ja, jag hoppas att jag fortsätter programmering in i det sista också.
Ja.
Jag menar, jag tror man ser på sluttampen här nu, eller?
Det är det jag menar.
Det var så det lät. Ja.
Det var hämnd för min äldsta vän till Linköping. Så jag gillar ju TDD som koncept. Och i år pratade jag lite grann om hur man kan tänka sig att TDD är ett helt system. När man börjar liksom från ytan på systemet. Och sen genom att mocka bort de enheter som vi ser dyker upp så får vi spesar av hur de där så småningom ska bete sig. Vilket gör att man undviker den här fällan av att försöka designa systemet så vi hittar enheterna innan vi vet vad de ska göra och TDD fram dem ifrån botten istället.
Just det.
Och det är väl något som liksom har vuxit fram. Vi alla har ju jobbat med mockning och sånt där länge, men just det här att tydligt börja ända utifrån, börja med sitt första test där, var väl det som jag försökte få fram som ett budskap eller en metod som jag tror vi skulle kunna utnyttja mycket mer av.
Vad är den stora svårigheten med det, tror du då?
Jag tror att vi faller hela tiden i den här, men först måste vi ju ta reda på hur det här ska funka och glömmer bort att bara vi kan beskriva vad det ska göra så kan vi börja där. Vi tittar på problemen istället för möjligheterna. Jag hade ju exemplet med en automatisk parkeringshusbetalning där man ska läsa ut registreringsnumret från foto. Och det vanliga är att vi börjar där. Det var ju ett problem. Det vet vi inte hur vi gör. Vi måste nog titta på det först. Och redan där har man ju börjat med en slags nerifrån design.
Ja, ja.
Så att det sitter nog mycket i huvudet på oss, tror jag.
Det finns väl en vilja att försöka så här identifiera det absolut svåraste problemet och bara lösa det.
Ja.
Men som du säger, det kan ju vara en fälla i sig, för det kanske du aldrig behöver lösa.
Mm.
Du kan komma till en lösning som är så här väldigt enkel och briljant utan att lösa just det problemet. Mm. Du försöker börja utifrån. Jag tycker det är en väldigt liksom elegant ansats.
Jag tänker lite grann på Liz Keogh som ju pratade mycket BDD. Hon hade i något sammanhang så sa hon, ja, men vi måste fundera på det här. Men om älvor kunde fixa det här, finns det något annat som skulle behöva hända för att vi skulle vara färdiga också? Det är lite tvärtom här. Liksom. Om det här händer med älvor, ja, kan vi fixa det så att älvor fixar det?
Ja,
ja, men då är vi ju klara.
Ja.
Så att, absolut så.
Ja, jag tycker det är snyggt. Det är ju den koden som aldrig skrivs, så att säga, är den absolut mest lätt underhållna koden och billigaste. Liksom.
Man kan ju också se att om man nu ser en enhet som ska hantera foton, är jättelätt att se att massa saker som den borde kunna klara. Så vi kan väl göra en generell sån som kan läsa och skriva bilder och vad den nu behöver göra.
Mm.
Men i den här applikationen är det helt onödiga funktioner, vi behöver inte dem. Okej. Okay.
Mm. Ett sätt att undvika överdesignade system.
Ja.
Snyggt. Avslutningsvis då. Nu har du varit på konferens i två dagar. Vad tror du att du kommer ändra när du kommer till jobbet nästa vecka?
Man gör ju alltid en massa olika insikter så här från blicktalen. Det tycker jag är spännande just med nya infallsvinklar som blir. En av de saker som jag ska ta med mig är väl The Grunt Zone som Jimmy Jönlén pratade om. Det vill säga den fluffiga fasen som är mellan att vi försöker utforska och innan vi bestämmer oss för vad vi ska egentligen göra. Där det är mycket saker som händer. Jag har inte riktigt sett den som en särskild fas i diskussionerna tidigare. Men som coach och så känner jag att ja, men mycket av de saker jag har gjort för att facilitera möten har nog egentligen handlat om den här fasen. Nu har jag fått en hel del liksom, insikter om hur viktigt det är att sköta på rätt sätt för att man ska ta sig igenom den så smärtfritt och ordnat som möjligt. Så att, det är väl en av de sakerna.
Mm. Ja. Tack så mycket Thomas att du tog dig tid att sitta ner med oss.
Alltid kul att snacka med dig.
Tack!
Tack!
Ja, Tobbe, då är det dags att sammanfatta konferensen.
Mm.
Och vår insats här, vad vi ska kalla det.
Mm.
Vad tycker du?
Jag har insett att det bästa med det här har varit att nu kommer lyssnarna få massor med bra tips på konferenstal som de ska titta på i efterhand.
Mm.
Vi får lägga upp en länk i show notes till var talen ligger.
Ja, var talen ligger och kanske de här talen som de har...
De läggs upp på YouTube i år, eller hur funkar det?
Ja, jag vet
vi får se.
Ja. Någonting som sticker ut för dig då, den här dagen som du har varit här?
Det är samma, den sköna känslan som alltid finns i den här konferensen.
Ja, den är riktigt, det är bra.
Mm.
Och jag tror att det är den som får folk att komma tillbaka.
Mm.
Det är en sån här, man brukar ju prata om så här NPS, Net Promoter Score.
Mm.
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här konferensen till en vän?
Mm.
Jag tror att... det är förmodligen, jag tror inte att vi har gjort det för en, jag tror vi gjorde det för efter första året eller sånt där.
Mm.
Och det var en sån här vansinnigt högt NPS.
Mm.
Typ att i princip alla rekommenderar, skulle kunna tänka sig att rekommendera det här för en vän.
Ja, det är bra.
Ja, och som flera sa här av våra gäster, det känns som att träffa gamla kompisar, eller inte som en klassåterträff, för det var inte bra. Inte som en släktträff, för det var inte heller bra. Utan det var mer som att komma till en kanske en jättetrevlig konferens.
Ja, lite så.
Som är en gång om året.
Ja.
Så att med de orden så tackar vi alla våra gäster.
Mm. Och oss får man ju ta på vanligt vis.
Ja.
Bäst på Twitter.
Ja.
@vagandersk74. @ Elnestam och @ Tobbe Anderberg.
Ja.
Och så finns vi per mail på podd@rikard.se. Och så har vi en Slack-kanal.
Nu är det så att vi har en Slack-kanal.
Ja.
Som Thomas har hjälpt oss sätta upp.
Ja.
Där hänger alla hardcore roadies.
Ja.
Och vi också.
Så känner du att du är en sån så är det bara att joina.
Ja. Och har ni problem med att joina så finns det en länk. Eller så tweetar ni bara till så får ni en länk.
Mm. Vad är länken?
Den ligger på som en tweet på väg 74.
Mm.
Men vi skickar ut en länk till igen snart så att de där är bara giltiga i 30 dagar.
Ja.
Tack så mycket för den här gången.
Hörs om 2 veckor.
Hej då.
Hej då.